You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else.
Hej och välkomna till Vems tur är det mellan turerna, podcasten där vi pratar om spel. Jag heter Marcus Brisman, med mig har jag som vanligt min bästa vän och kollega, Karius till min Baktus, Johan Gärderud.
Nu ställde du mig. Den här
Karius
hängde
och Baktus.
Karius och Baktus. Nej, kan
vara... Tantrollen.
Ja, okej. Okay. Det hade jag kunnat gissa mig till. Men jag känner inte igen det.
Va? Nej. Oj. Du är bara ett år yngre än mig. Nej. De här var ju här alltså... stora när jag gick på tandläkaren när jag var liten.
Okej. Okay. Karius och Baktus.
Karius och Baktus.
Ja, jag förstår. Men jag tror inte att jag har inget så här glasklart minne av dem.
Du får nämligen en regionsgrej då.
Jag kanske har förträngt det också.
Ja, det är ju inte alls möjligt. Ja, och helt ärligt så jag, det var ju ett tag sedan så googlade jag ju radarpar och liksom kända par så där för att ha till min lista.
Nej.
Och då kom den här upp igen. Men jag mindes ju Karius och Baktus när jag läste om dem igen liksom. Kära lyssnare, om ni känner till Karius och Baktus, skriv in och skriv gärna vart ni bor också.
Så gör vi en regionell undersökning, eller?
Ja, men precis. Ja,
det är ju känt att Briss och jag växte upp i olika delar av landet. Så att det är mycket, väl, mycket möjligt att våra uppväxter skiljs något åt.
Precis. I vårt förra avsnitt så pratade vi lite grann om, vi tittade tillbaka på 2024 och därför ska vi i det här avsnittet titta fram på 2025 istället.
Mm. En helt ovetenskaplig framåtblick ska vi väl tillägga.
Precis, vi ska ha en topplista, det har vi alltid typ. Men den handlar mer om kanske vad vi skulle vilja se. Vi har tre saker var som vi så här, det här skulle vara kul om det hände eller kom eller fanns eller liknande. Va? För då hade du en tanke på att man kan i slutet på året se tillbaka på det. Så det, i vårt nästa, när vi har spelåret 2025-podden, så kan vi prata om hur gick det egentligen med våra tankar om 2025 som vi gjorde i början på året.
Ja, precis. Exakt så. Det är liksom som att säga, hålla oss själva till svars för vad vi säger på något konstigt sätt. Men det ska ju vara roligt.
Ja, och samtidigt så handlar det ju mer om så här, det här vore en kul grej. Precis. Så att det finns ju ingen stake i det så att säga. Men har du några tankar annars så där, innan vi går in på våra specifika grejer liksom, om 2025? Jag har ju två spaningar som jag kan delge ifall det är så. Men har du några sådana?
Du har ju tänkt mycket mer än mig. Men jag tänker mig så här, det brukar alltid komma lite teman. Eller så här, vi brukar kunna se teman. Det kanske är lite krystat, men ibland så brukar vi kunna se teman. Till exempel så här, i spel kan det komma två stycken, tre stycken på SN.
Ballonger var det väl på
2024? Var det 2024
spel, ja.
Tre, va? Då var det ballonger.
Ja, så kanske det var.
Ja, det var det. Vi hade ett span, men jag kommer inte riktigt ihåg vad det var.
Ja, men den var ganska svag var jag för mig. Ja,
det är kanske är därför vi har glömt bort den nu då.
Frågan är om inte naturtema kommer fortsätta vara ganska starkt, för det är väldigt starkt just nu. Det känns som att det är ett ganska enkelt tema att göra, liksom. Du behöver inte betala licenspengar till någon eller så här, för trän finns överallt.
Precis. Ja, men det känner jag också att det kommer fortsätta vara ganska starkt, men också kanske med en så här miljöaspekt.
Mm, absolut.
Och den andra grejen som jag tror kommer komma är politik.
Ja.
Någon typ av politisk tema tror jag vi kommer se flera spel.
Det kan man nog anta.
Bara sådär.
Ja, ja, men det tror jag du har rätt i. Jag tror också att antropomorfiska djur kommer fortsätta vara populärt. Jag kom ju till en insikt efter att vi pratade om det när jag var på Airco. Jag tror jag nämnde det när jag kom hem därifrån. Eller i något annat avsnitt. Så att det är ett enkelt sätt att slippa prata om kön och härkomst och sådana saker. Eller kön kan ju djur ha också då. Men du behöver inte prata om vad den här individens härkomst är. Eller vad dess hudfärg eller liknande saker. Om det är en björn eller en råtta eller en tiger liksom. Och därför så är det ganska tacksamt att göra spel med antropomorfiska djur som huvudkaraktärer, eller som karaktärer bara liksom, för att då kan man ganska lätt kringgå en onödig diskussion, som inte borde vara en diskussion, men som gärna blir det ändå av olika anledningar liksom.
Mm. Ja, men det är ju, antropomorfiska djur, det är ju en, det är så här, jag tycker det har funnits ganska länge, men på senare år så har det blivit kanske lite mer då.
Mm. Jag såg ett inlägg på någon sån här speldesignforum som jag är med på Facebook. Det var en kille som gjorde ett spel om Gangs of New York. För tydligen är den boken nu då public domain, så han ville göra ett spel baserat på boken som filmen också baserades på. Mm. Och då hade han gjort 3D-art då, och var väl, sen spårade diskussioner ut ur i att, förlåt, 3D, AI-art hade han gjort. Och sen spårade diskussionen ut ur i att liksom, varför ska du ha det? Och han tyckte det finns inget fel med det och så vidare. Men det var inte det handlade om egentligen från början. För att så fort han började visa sina bilder, så började folk lägga upp bilder på hundar och katter klädda som liksom typiska 1800-talspersoner i New York liksom. Så det känns som att det är i zeitgeisten liksom. Folk tänker automatiskt hundar och katter, eller vad det nu kan vara liksom, och så där. Djur i människokläder så. Och det är väl också ett sätt kanske att göra AI-illustrationer utan att det blir super tydligt, för att människor är svårare att göra.
Ja, det kan nog ligga något i det. Du, dina spaningar måste vi komma till.
Ja, det är ett då, det nämnde vi i förra avsnittet, där jag sa att jag tror att Fairy Ring kommer nomineras till en Spiel des Jahres.
Mm. Old statement här direkt i början på året, men ja, jag tycker att det är en bra gissning.
Jag tycker det är kul att göra sådana gissningar, och jag tycker att det är ett spel som nog skulle kunna falla juryn på läppen för en nominering åtminstone, även om det inte kanske vinner dem. Så att jag förutspår en nominering av Fairy Ring till, jag skulle tro, Spiel des Jahres, för att det är inte så tungt. Så spel eller Kennerspiel skulle jag säga. Min andra spaning, det är ju mer en gissning sådär, som jag tänker är lite grann baserad på fakta i alla fall. Och det är ju så att två stycken ganska stora IP:n blev public domain nu vid årsskiftet. Och det var Popeye då, eller Carl Alfred som
ser
på svenska.
Ja, det har jag läst om någonstans. Mm.
Och Tintin. Och Tintin, också. Ja. Och det tänker jag, det är ett stort IP som många vill ha säkert, i alla fall i Europa. Och då förutspår jag att det kommer komma ett Simon-spel. En sån stor, svulstig liksom fjurkampanj med ett Tintin-äventyrsspel. Med massa fjur och stretch goals och tjosanhoppsan. Men det var min första tanke sådär. Och sen så har det här kokat i min hjärna lite grann nu. Så jag har insett att problemet med det är att Tintin är public domain nu. Frågan är om typ Professor Kalkyl är det. Eller Kapten Haddock.
Jaha, blir det hela liksom universet?
Eller? Jag är osäker på hur det där funkar. Men jag vet, förra året så blev ju Steamboat Willie public domain.
Ja, just det.
Precis. Men inte Musse Pig.
Nej.
Och i år så blev hans kompis då, någon annan som var med i Steamboat Willies uppföljare typ. Nu blev han public domain, eller hen, jag kommer inte ihåg exakt då. Så att det känns som att karaktärerna är, från när de uppfanns så har de en viss tid på sig då. Så om inte Captain Haddock var med i första Tintin-albumet så kanske han inte är med på samma public domain liksom tallrik, så att säga. Och då kanske spelet får vänta tills alla är upplåsta inom situationstecken. För de kommer ju vilja ha tre olika varianter på Captain Haddock och Kalkyl och Dupontarna och allt vad det är. Liksom, va?
Ja, just det.
Så då kanske de måste vänta tills det är klart.
Mm. Ja, nej, men det är intressant. Men just bara det här Tintin blir public domain kommer ju överösa oss förmodligen med Tintin-relaterade produkter.
Oja!
Inte bara spel, men ja.
Nej, och liksom olika fiction och så vidare. Det kommer komma en Tintin vs. Cthulhu-bok och så vidare.
Mm, visst gjorde man också när Nalle Puh blev public domain för några år sedan, så gjorde man en så här skräckfilm med Nalle Puh i rollen.
Ja.
Sånt där kommer säkert också.
Säkerligen. Men sånt där är lite intressant, för det, nu börjar vi bli så gamla att saker som vi läste när vi var yngre, för att de var gamla redan när vi var små så att säga, de börjar ju nu liksom bli public domain och man börjar kunna liksom använda dem mer fritt så där. Mm. Och det var ju det som hände med som sagt Sherlock Holmes då för några år sedan när han blev public domain, så strösslade de ju med Sherlock Holmes spel då, för då kunde de göra det. Så ja, sånt kommer hända. Så det var en liten spaning, så jag tror att det kommer komma sånt, men frågan är ifall du får vänta tills även övriga Castafiore och vad de heter då, liksom är med också, så man kan ha dem som figurer i tre olika varianter, eller 15 olika kanske.
Och Zombie Side Pack.
Ja, precis, ja, det måste vara zombies med. Zombies och Cthulhu, det måste vara med i varje sån, ja. Okej, ska vi gå över på våran topp tre-lista då? Eller topp tre, våran lista över saker vi vill se.
Ja, eller saker som ska hända under året.
Så... Saker som, ja precis. Vill eller ska, det är väl frågan kanske.
Nej, precis. Jag kan väl börja lägga ribba med min första här då. För att, så här, när vi gör det här lite mer så här publikt, i alla fall bland er tre som lyssnar, så känner jag att då kanske man måste liksom leva upp till det lite.
Så ja, du tänker så. Ja.
Min första är, jag skulle vilja få spelat alla spel som står ospelade i min hylla under 2025.
Oj, bold claim.
Ja, men jag äger inte miljarder spel som du vet, utan jag känner att det är överkomligt.
Okej. Okay. Vet du hur många det är?
Nej, det vet jag inte.
Nej.
Men det gäller, alltså typ sololäge gäller också.
Mm, ja.
I och med att jag kommer flytta så inbillar mig att jag får mera plats och möjlighet att ha spel stående några dagar.
Mm.
Så då tror jag att jag har större chans också att kunna liksom spela de här spelen som inte har blivit spelade då.
Just det, ja.
Då vet jag ju att det finns några av dem som är så här tre spelare eller flera, och det, då får jag anstränga mig mera.
Mm, jo, såklart.
Men jag tror att det är en överkomlig mängd. Jag tror att det är 10 eller färre.
Ja, det ska du klara av.
Ja, men det är så här. En del spel är ju sådana spel som alla mina kompisar har spelat och kanske inte tyckte var jättebra.
Mm.
Och vill inte spela igen. Och då är det så här, hur ska jag få spela det här då? Liksom?
Det är ju ett problem. Så där har man ju svårighet såklart.
Ja, precis. Så att, jag ska ha det som mål i alla fall under 2025. Så det är min första grej liksom.
Ja, jag kan inte ge ett sånt löfte inom situationstecken. För jag mitt är nog det tiodubbla minst antal ospelare här. Jag satt och kollade mina hyllor igår faktiskt bara så här. För det var någon som frågade efter om det fanns en bra app för att slumpa ett spel man ska spela. Och det går ju att göra i BG Stats.
Ja.
Och då testade jag den funktionen, för jag har faktiskt aldrig använt den, men jag ville testa den mest där. Och då slumpade den fram flera spel som jag inte har spelat. Och man säger, ja.
Jag hade ju en gång en idé, ganska långt gående idé. Det finns mockups och allting på det här.
Mm.
Att bygga en app som bestämmer vilket spel du ska spela utifrån ett urval.
Mm.
När ni är typ ett gäng som ska spela helst mer än ett spel då, så får man lägga upp sina kandidater i appen och skapa ett event där. Och så,
just det.
Väljer appen ut från vissa kriterier och så här inbördes röster vilket spel som ska spelas under helgen.
Mm.
Jag tror inte att det finns jättestor publik för den appen. Men, eller i alla fall, jag skulle inte få någon return av investment.
Nej, men så kan det väl vara. Det finns ju ganska många olika sidor och appar, inte så många appar, kanske mest sidor liksom som är så här. Ja, men de heter Boardgame Caddy och Boardgame Sommelier och vad de heter, så här, som är till för att säga, hej, vi är tre stycken, vi gillar Deduction, vad ska vi spela liksom sådär.
Mm.
Men det här var ju en annan variant.
Det här är mer att man tar med sig ett urval med spel och man får lägga in liksom spel från sin samling.
Ja, och just att man kunde rösta då.
Och så man rösta på varandra spel och sen så bestämmer appen liksom vilket man ska spela eller vilken man ska spela.
Vilket fick mest röster. Ja, men det är inte en dum idé. Jag tror att man skulle kunna vara gångbar. Det är bara frågan hur jobbig det är att genomföra.
Ja, precis. Den är lite så här avancerad, men om man kan tänka sig att man spelar kanske två spel en kväll eller kanske till och med över en helg, att man spelar flera dagar i rad. Då skulle appen också kunna lägga ett schema som man skulle ha. Ja. Och det är ju traditionellt ganska bökigt att få till. Man måste veta en massa saker om spelen, hur långa de är och liksom passa in.
Ja, jo, precis. Mm.
Så att, nej, men den är på planeringsstadiet.
Ja, men kul. Till. Men ja, jag gillar din första punkt i alla fall. Den är kul. Jag såg en kul meme som var så här. Vet, man pratar förut om Shelf of Shame. Och så var det folk som bara tycka, nej, det är min pile of opportunity.
Ah, ja.
Mm. Och så var det någon som jag hade såg, de hade tagit här, Shelf of Shame, så strykit över det. Och så hade de skrivit pile of opportunity, så strykit över det. Så skulle det bara, Dragon Horde. Och jag bara, jag känner att det är det jag har. Jag ligger på min spelhög liksom och bara har dem. Sådär. Okej, min första grej är, och det här kan jag, det här är väl en sån där som din då, att det här ska jag göra och så får vi se ifall det blir av då, men nu har jag lite mer press på mig ifall jag säger att jag ska göra detta. Jag ska arrangera BlizzCon 3.
Oj.
Ja. Och det, jag vet inte. Det var mest, jag gjorde ett par BlizzCon, jag gjorde ett och två, uppenbarligen då.
Ja, just det.
Men det var före pandemin. Och sen var det pandemi. Och så blev det inte så mycket med det där. Och sen har jag inte riktigt orkat ta upp det igen. Det tar ganska mycket. Alltså det tar inte jättemycket, men det tar vissa planering och så vidare. Och framförallt med barn så är det så här. Det är svårare att planera för det. För hon har massa grejer och det ska göras saker och du vet sådär. Men jag vill göra det. Så att nu säger jag ska arrangera BlizzCon 3 under 2025. Och så får vi se vad undertiteln är på det. Jo, jag hade en plan faktiskt. Ja, jag vill göra det på våren.
Finns inte det än redan? Jag för mig att det finns en logga, eller?
Nej, det vet jag inte. Gjorde du en? För det är du som brukar göra dem åt mig. Ja. Det våras för Biscom vill jag göra i alla fall. För jag vill göra det på Biscom på våren.
Det är bra.
Men jag vet inte om det kommer bli av. För när det är våren och så vidare. Och så krockar det med en massa gothcon och sånt. Så, där. Så att det är mer trångt på våren. De andra har jag haft i början på hösten istället.
Men vad är ett BlizzCon då? För de som inte vet
lika vad
vi pratar om.
Det finns ju för övrigt en skånsk spelförening som heter BlizzCon eller något liknande. De hittade ju den. Ja, men, Mina la upp en bild på sin BlizzCon-mugg. Och då var det någon som, vad har du fått den därifrån? Varför har inte vi sådana på vårat konvent, tyckte de. Eller i våra föreningar, eller hur det nu var. Och jag bara, va? Vad är detta? Ja, men det var så här, brädspel i södra Skåne tror jag det var.
Ja, okej. Okay.
Något sånt där.
Ja, det är ju jätteroligt.
Ja, det är jättekul. BlizzCon är ju då ett hemmakonvent som jag har arrangerat då två gånger. Som egentligen är bara, jag bjuder in mina kompisar och så spelar vi spel med varandra. Och det som jag tycker är kul med BlizzCon är ju att jag har ju liksom min spelgrupp här i Göteborg. Och så har jag dig och Åke. Och så har jag liksom, jag känner folk utspritt över landet sådär. Lite andra stockholmare. Nu har jag lärt känna Micke och Matti. Så de skulle ju definitivt bli bjudna till exempel då, va? Liksom att man samlar dem på ett ställe och så får de... Som kanske inte träffar varandra för att jag träffar dem och så jag träffar de andra gruppen och så träffar så här. Men nu får du chansen att spela med Göteborgs Johan eller Josefin eller Niklas och sådär som du kanske inte träffar så ofta och sådär. Och så är det mest bara hänga och spela spel liksom. Väldigt opretentiöst men, ja, nej, väldigt, men väldigt mysigt.
Det är precis vad det är.
Ja.
Men det är roligt.
Mm. Så det vill jag. Och nu säger jag att nu ska jag göra det så får vi se.
Det där.
Ja. Punkt 2.
Ja, punkt 2. Så om vi säger så här. 2024 då, jag vet inte om vi pratar om, det var lite av Johans expansion-år.
Just det.
Jag började köpa lite expansioner och sådär till vissa spel. Jag fick väl en liten insikt om att det är lite hit and miss, så det här skulle jag vilja prata lite mera djupare om. Men jag har fortfarande lite tänkster på att jag vill ha mindre spel. Och då tycker jag expansioner kanske är ett sätt att liksom fördjupa mig i de spel jag fortfarande tycker om liksom från min samling. Om det makes sense. Och då känner jag så här att jag vill fortsätta med det. Och då är det framförallt då CETI. Det skulle jag vilja se en expansion till. Under året. Ett annat spel som jag väldigt, alltså, som jag gärna vill ha en expansion till. Eller ett helt nytt spel, Jamie Stegmaier. Men Red Rising.
Just det.
För att jag nu har ju läst Lightbringer då. Som är den 8:e boken kanske i serien. Och har liksom kommit igång med det där igen då.
Okay.
Det är ju väldigt, väldigt intressant setting och mycket starka karaktärer. Så.
Mm.
Och den första spelet, Red Rising, det är ju ett bra spel. Det har ju både du och jag spelat ganska mycket.
Yep.
Men det behandlar bara de tre första böckerna. Så att,
just det.
Det vill jag gärna se en expansion till också.
Det fanns väl en plan på en expansion, men jag tror att de ville lite grann att de skulle ha all andra trilogin som väl inte blev en trilogi eller hur nu var då.
Nej, det är väl en 4 böcker tror jag skulle bli.
Ja, och sen så var det väl så att spelet blev inte så populärt, så att det, jag vet inte ifall det är aktuellt längre.
Är det därför jag säger att man kanske kan göra något annat med IP då, eller kanske ett nytt spel eller någonting?
Absolut.
Ja, men får vi se. Det är väl när tv-serien kommer någon gång så...
Ja, just det, precis.
Så kanske vi får det istället. Men det hade jag velat se. Sen skulle jag kunna rabbla här då. Men jag har två spel jag inte vill ha expansion till. Och det är Everdell, Tapestry och Dune Imperium. Och det säger jag inte lättvinnigt. Men jag tycker att Dune Imperium har fått bra expansioner som gör att man kan utforska det ett tag. Men man vill ändå kanske inte spela med alla dem samtidigt alla gånger.
Nej, just det.
Tapestry har fått alldeles för mycket expansioner. Där när vi spelar det så brukar vi skala bort lite av expansionerna. Så expansioner är så här gott och ont. Men jag är ändå lite så här, vill fortsätta utforska dem på ett annat sätt än jag gjort hittills under 2025. Sen beror det helt på vilka av mina spel som får expansioner, såklart. Men man kan ju önska sig också.
Ja. Nej, men absolut. Jag är ju nykter expansionist. Jag köpte ju allting till spel jag hade ibland utan att ha spelat spelet som det var en expansion till. För att du vet så här, ja men någon gång kommer jag spela och så vidare. Men eftersom jag spelar som jag gör med att inte spela ett spel jättemånga gånger oftast. För att jag ska recensera och måste gå vidare till nästa och så vidare. Så att när jag har spelat ett spel några gånger så blir det ofta stående i hyllan. Och så kan det vara, det här spelet är jättebra, jag vill ha kvar det. Men jag kanske inte kommer spela det så jättemånga gånger till. Inom nära tid i alla fall. Och då tycker jag att det är lite onödigt att köpa massa expansioner till det. Så att jag har slutat med det. Att liksom autoköpa expansioner som jag gjorde förr. Men jag gillar ju din inställning till det. Att så här, nu ska jag ha färre spel. Och ha då spel som jag verkligen tycker om. Och då är det ju vettigt att ha expansioner till dem. Ifall man tycker att nu har jag sett det mesta i det här spelet. Men jag gillar det fortfarande. Då är det ju väldigt kul att få någonting till. Något mer till det liksom. Så det är en vettig tanke.
Ja, vi får se hur väl det lyckas. Ja. Det beror ju helt på som sagt vilka expansioner som kommer ut.
Så är det, absolut. Ja. CT kommer antagligen få en expansion. Frågan är ifall den kommer i år eller nästa år.
Ja, precis. Förra året hade jag ett ganska bra år med många expansioner till spel som jag gillade. Till exempel Far Away och World Wonders.
Just det.
De spelen är ju också lätt, eller i alla fall World Wonders är lätt att bara hosta ut expansioner till.
Ja.
Men ja, så är det. Det är oftast, och de kom ju ut året före. Så att några av de spelen som man har fått som favoriter från 2024 kommer säkert på expansioner nästa år.
Det är säkert. Liksom,
man får smida med hjärnet i varmt.
Ja, men så är det ju verkligen. Ja, min nummer två, det är en sån här önskan om någonting jag skulle vilja ha. Och jag har alltid velat ha ett bra spel om filmproduktion.
Mm.
För det finns några stycken. Du har det här Traumfabrik, eller Hollywood heter det då. Och du har, jag spelade spel för några år sedan som heter The Producers, som inte var jättebra. Det var åt rätt håll i alla fall, för att det handlade om just filmproduktionen. Och jag skulle vilja ha det, men kanske i ett ganska tjockt eurospel, alltså som är ganska crunchigt i, ja, men där du måste skaffa rätt saker för att du måste skaffa din finansiering, du måste ha rätt folk i och du måste ha, alltså att man kanske går ner på detaljnivå, att det blir resurshantering på ett sätt, men som handlar om film då. För att många av de andra spelarna är lite mer så här, hoho, titta nu är de här med i den här filmen och så vidare. Och det är lite roligt, men det skulle vara kul ifall det fanns ett spel som handlade mer om liksom, ja, men att få filmen att lyckas liksom. Eller att göra filmen då. Och att det då kan bli, alltså du kan ha ett system där du så här, har du rätt resurser så får du poäng utifrån hur bra filmen lyckas liksom. Och så kan man ha en så här award season och hela, alltså man verkligen går in på ja, men filmkänsla, ämnet. Och man, så man kan göra ett eurospel fast med bra tematik liksom. Det hade varit jättekul att se. Och det skulle jag kunna sitta liksom och grotta mig i. Liksom.
Det låter som någonting som Vitala Serda skulle kunna komma med.
Ja,
så, ja.
Precis. Om det skulle vara ett ämne som intresserade honom sådär, så skulle han kunna komma med ett sånt. Liksom. Ja, nej, men något sånt där. Det skulle vara kul att se något sånt där. För att det finns som sagt spel om filmer och filmproduktion och så vidare. Men jag har inte riktigt, inget har kommit hela vägen känner jag. Jag vill fortfarande ha det.
Ja, men det har du faktiskt pratat om förut och det känns som att kanske i år är rätt år, kanske i år är ditt år, man vet inte.
Ja, precis, man vet inte. Det känns som att de ändå utforskar en del udda ämnen. Alltså, det tematiska är inte bara liksom trading in the money training som det var förr liksom, utan nu det svävar iväg och då skulle det kunna komma ett sånt här spel kanske.
Ja, nej, men alltså jag känner lite att det är sällan det kommer ett tema som känns nytt i spelet.
Ja, nu. Nej, men visst.
Men det är ju för att vi har varit med ett tag också förmodligen. Så att,
men
det har du rätt i. Filmproduktionen har aldrig gjort ett bra spel om som jag har spelat i alla fall.
Nej, det är så att det finns spel, men det finns inte jättemånga bra spel. Traumfabrik är ett bra spel, men det är mer ett aktionsspel med ett filmtema. Jag skulle vilja ha ett filmtemaspel med bra mekaniker, liksom. Tema först, då kanske man ska säga euro i samma mening då. Men tema först, fast men ändå med bra mekaniker, det skulle jag vilja ha.
Jag satt och tänkte lite ungefär samma när jag tänkte på det avsnittet. Ungefär samma, liksom vilka, alltså det var mer så här, det var inte tema, utan det var så här, vilka IP:n skulle jag vilja se spel på, eller franchises skulle jag vilja se spel på. Jag,
just det.
Så tänkte jag så här, ja men så här, det som har format mitt år mycket har ju varit Baldur's Gate. Jag har ju spelat Baldur's Gate rätt mycket.
Ja.
Det känns som att det kommer komma ett brädspel på det.
Säkert.
Det är ju för sig Dungeons and Dragons, så det blir väl så här, det har väl både möjligheter och hinder.
Jo.
Och sen att det ska bli ett bra spel är väl kanske inte helt garanterat. Så därför känner jag så här, ja, men jag vet inte om jag vill se det. Det vore roligt, men det är inte på min önskelista om jag säger så.
Nej, nej.
Men man tänker andra så här typ populära datavideospel, det har ju varit typ Witcher har ju kommit och Cyberpunk och det har ju kommit och som brädspel. Mm. Och Slay the Spire också, yep, som du har spelat mycket. Jag vet, har du spelat det spelet?
Nej, jag har inte spelat det. Jag skulle vilja spela det.
Du har inte spelat brädspel. Nej. Så det, vi kommer säkert ses på Baldur's Gate-spel någon gång här framöver.
Säkert.
I alla fall, det var inte en punkt jag hade. Det var mer en spin-off på din.
Ja, precis. Vad är din punkt tre då?
Jo, min punkt tre är att minimera mina crowdfunding-spel.
Mm.
Jag har nog fått hem mitt sista Kickstarter-spel. Alltså typ såhär, famous last word. Men såhär, jag har inget som jag nu sitter och väntar på. Utan nej, idag kom mitt sista backade spel. Och det var House of Fado av Vitaly Serda då. Som är typ såhär ett nedbantat Last Serda-spel som ska gå och spela på en timme. Och låna lite mekanik
från... I don't believe it!
Låna lite mekanik från... The Gallerist, vilket ju är ett bra spel.
Ja.
Men det var det sista. Och, sen så, och en av de sakerna som fick mig att inse det här också var att jag backade det här Unconscious Mind också.
Mm.
Och det har ju inte jag hunnit spela ännu. Med min,
nej.
Och det är ett ganska stort spel. Mina kompisar här uppe har hunnit spela det och har väl sagt lite saker om det så här. Jag vill fortfarande spela det. Men samtidigt så ser jag att det dyker upp i liksom, redan nu dyker det upp i köp- och säljgrupper. Och jag tar det inte som att det är ett dåligt spel, men jag tar det som att folk har fått det, spelat det och så kör de vidare liksom. Så att de här, om man skulle få så här, alltså FAMN då eller FOMO, så är det inte hela världen. För jag tror att det finns sån rullians på spelen, så även Kickstarter-spelen, att man kommer kunna få tag på det där i alla fall, om man nu är så att man vill ha allt extra lullul.
Jo.
Så jag känner att, nej, jag ska försöka och inte så här, jag vill sätta en gräns.
Mm.
Kanske så här, typ 3 kanske.
Mm.
Max 3 backade spel under året eller någonting. Och det gäller både över Kickstarter och Gamefound och P500 och allt vad det heter.
Just det. Nej, men alltså jag är helt med dig. Jag har nästan kommit dit redan. Jag backade ju det här Frank West-spelet som jag inte kommer ihåg. Det heter Ember Leaf, heter det väl. Just. Och det har jag ju inte fått än. Och jag backade även Mike och Dan's I Made You Mixtape. Så de kommer ju vara på gång. De har jag inte fått än, så att säga. Men annars backar jag väldigt lite. Jag kommer backa och jag kommer antagligen fortsätta med det. Men Garfields spel.
Mm.
För det vet jag vad jag... De kampanjerna är så strömlinjeformade. Så att det skulle kunna vara lika gärna ett liksom bara förbokningssystem.
Mm. Ja, men de är trevliga. Ja, men så är det. Och det är samma med Lazardas spel. De kommer också alltid på Kickstarter.
Ja.
Sen finns de i butik, för det är inte stor skillnad på priserna. Alltså det kostar ju mycket. Alltså, både i butik och att backa grejer nu för tiden.
Jo, men så är det ju. Och sen i och med att det här som har hänt med att nu betalar man ofta frakten och det här med skatter och sådana saker. Vilket är helt rimligt egentligen, men det har ju gjort att crowdfundande har blivit dyrare.
Ja.
Jag fick ju hem ett P500, det här I Napoleon var det, som jag såg jättemycket fram emot. Jag har fortfarande spelat det, för du vet, ja, det som det är. Men det blev ju frakten liksom mer än hälften av spelet igen.
Ja.
Och jag hörde av mig till dem och de sa såhär, ja, alltså tyvärr är det den kostnaden, vi tar inte mer betalt för det, det är den kostnaden som det är för att frakta detta liksom. Och jag bara, ja, nej, då, tyvärr kommer jag nog inte kunna backa det grejen. Jag bara, nej, vi förstår det och det är synd, men vi kan inte gå back på det. Jag bara, nej, men jag är helt med på det också liksom. Så jag har ett P500 som jag, nu är det inte ens med i listerna längre, det här Triumvir heter det, som är ju en romersk temad variant på Versailles 1919. Där jag gillade systemet och jag älskar Rom. Så att jag, så här, och det skulle vara kul så. Och den kommer jag inte säga upp. Så kommer den, då kommer jag betala för den så vidare. Men jag kommer nog kanske inte stötta mer P500. Om det inte kommer något som verkligen, verkligen verkar jättebra. Liksom, så där.
Ja.
För förhoppningsvis kan man få tag på dem som du säger. De är lite svårare att få tag på. Men ja, de flesta som kommer på Kickstarter, det kommer gå att hitta i butik då. Om det inte är någon sån där liten omskyr grej som, ja, men som I Made You Mixtape till exempel. Det kanske inte kommer komma jättemånga i butik och så vidare. Men jag kollar nästan aldrig Kickstarter längre. Så jag har dålig koll på vad som kommer.
Det är nog bara bra.
Ja, jag tror det är
så. Det är lätt att trilla dit när man väl är där.
Så är det, absolut så. Nej, så nu kanske, jag ska inte säga aldrig liksom, men nu skulle det nog vara så här att jag hör talas om någonting från någon jag känner, eller att det är någon jag vet vad det är. Jag stöttar till exempel Dice Tower nu då, de har ju sin årliga kampanj och den har jag lagt in en peng på, för att så här, jag konsumerar så mycket av deras material så att jag tycker att det är värt att de får en peng av mig liksom. Dessutom betalar jag ju Mikes lön då, och det är lite kul.
Mm.
Men annars så jag är helt med dig, jag kommer inte heller backa så mycket. Det kommer vara några enstaka 100 året.
Ja, vad är din sista punkt då på?
Ja, min sista, den är inte så mycket heller ett löfte eller något sånt, utan det är mer också en önskan om någonting. Och det här är ju en pipe dream, som man säger. Alltså det här är ju helt orimligt att det skulle ske. Och det att det skulle vara ett rimligt spel. Och då menar jag ur kostnads- och besökmängdsmässigt liksom.
Ja.
För spel, det är så dyrt att åka dit nu. Framförallt i boendekostnad. Jag gjorde ju det här, det har jag berättat, men jag gjorde ju liksom en 2-dagars spil förra året. Och det var väl värt det, kan man se det som. Det kostade fortfarande jättemycket pengar. Men det var inte en jättetrivsam upplevelse. Jag fick träffa lite folk och så vidare, men jag gjorde liksom inget annat än bara sprang runt och stressade i 2 dagar. Och det vill jag inte ha. Men det kanske är det jag måste ha ifall det ska vara en till en rimlig kostnad liksom. Så där finns en önskan om att spel skulle kanske liksom sansa sig lite grann.
Ja.
Och det är väl inte spel, det är kanske hotellen som ska sansa sig liksom.
Ja, precis. Eller någonting som jag tänkte faktiskt på det här också, som är en av mina grejer, att man hittar något alternativ som är lika roligt att åka på. Vi har ju aldrig åkt på ett exempel, jag vet inte, Asdor, det har väl någon liten event liksom,
ja, det,
kopplat
det,
till sig.
Ja, det är det.
Eller man kanske kan hitta någonting annat sådär. En sak som vi åkte på förra året, som inte jag hade varit på förut, var ju det här Asmodee Retail Days. Det var ju inte ett sådär publikmässa så, men det hade samma ingredienser. Man fick titta på nya spel, man fick träffa likasinnade och man fick sitta och spela lite liksom, i mikroformat. Och man kunde hitta något konvent eller någonting som var på den nivån. Men fortfarande lite så här en nyhet, alltså förstår du, det kopplat till något släpp eller någonting sånt där.
Jo, precis, för jag har väl en tanke om det skulle vara kul att åka på fler konvent också, för man, nu för tiden åker jag bara på Gothcon, eller jag bor här, så att jag går till Gothcon liksom. Men förr åkte jag ju till Lincoln till exempel och sådär också, och det har jag inte gjort på många år nu. Det kanske skulle vara kul att göra liksom. Men sen tänker jag också just på spel, att även besöksmässigt så måste det bli mer rimligt, för att det var för mycket folk förra året, och kanske framförallt på en nivå där det blir utsålt och folk inte fick komma in.
Ja.
Och jag blev lite beklämd av det. När man gick från liksom tunnelbanan och det stod folk och bara karten är bitter liksom sådär, och bara får inte komma in. Och speciellt när det står en mamma med sina 2 barn. Jag blir nästan lite ledsen att se det där, va?
Ja.
Och det är lite trist att det blivit så. Jag tror det är helt enkelt att spel har blivit för stort för Essen, känns det som.
Ja, vilket låter märkligt, för Essen är verkligen mästarnas mecka. Men jag håller nästan med dig där. Det finns ju dessutom outnyttjad plats i...
Det gör det.
I hallarna. Men det känns också som att ju mer de öppnar upp, desto mer folk kommer det komma liksom. Så att,
ja. Nej, men visst, det finns säkert att laborera med storleken så, men sen är det ju också för stort för Essen just för boendet. För det är så här, boendena blir också utsålda. Det blir fullbokat, och det är därför liksom hotellen tar betalt för det. De vet att de kan betala, det kommer bli fullbokat ändå. I en större stad där det inte kanske blir fullbokat på samma sätt, så kanske det skulle gå att ha rimligare priser. Jag vet inte. Och jag vet inte hur rimligt det är att önska detta heller, för det är så etablerat att det är Essen och så vidare. Och skulle det vara i någon annan stad liksom större, så det kanske inte skulle bli samma sak. Jag vet inte. Men det är mest en sån här, det skulle vara skönt att slippa liksom tycka att det är någon, ja, men någonting jag måste göra, men det är lite, det är inte samma njutning längre som det kanske var förr, om man säger.
Vi säger som våra podcastkollegor, farbröderna i
bitter och tysk. Ja, det var bättre förr.
Bättre förr.
Ja, men så är det ju på sätt och vis, alltså... Sen är det ju att vi har ju förändrats som spelare också. Just det här att mina första spel, då åkte man ju inte som recensent eller som representant för en tidning, utan då åkte man ju dit som besökare, och det var ju bara liksom förkovra sig i spel. Och det gör jag ju inte längre på samma sätt heller liksom, va? Den dagen kanske kommer igen då, när jag slutar skriva för Phoenix, eller när Phoenix eventuellt inte finns längre, det vet man ju inte heller då. Men då vet jag inte ifall jag kommer ha samma driv heller, utan då skulle det vara att åka dit på någon sorts semester istället liksom.
Mm.
Eller nöjesresa. Men ja. Ja, nej, så det är liksom en sån här liten önskedröm att det spel skulle bli rimligare igen än vad det är nu, för det är inte rimligt nu.
Rimligt spel. Ja, jag förstår med mig.
Ja, det är vad vi vill se då. Mina var väl två önskningar och ett löfte, och dina var lite mer att du tagit på dig att göra någonting.
Ja, det var två stycken, precis, lite så här nyårslöften nästan, och en önskning då med expansionerna. Får vi se hur det här åldras sen. Ja.
Det vi tänker nu då är att vi går tillbaka och ser, när vi gör våran spelåret 2025, ser vi, var det ett briskon? Hur mycket stöttade Johan egentligen på Kickstarter? Ja. Hur många expansioner köpte han? Ja. Var det ett rimligt spel?
Hur många ospelade spel står i hyllan?
Jo, precis. Så får vi se. Men vi går till nästa programpunkt.
Yes.
Då har vi kommit till inte ett speltipstipset, där vi ska tipsa om någonting som inte är ett brädspel, har vi sagt nu då. För jag ska faktiskt prata om ett elektroniskt spel idag.
Jaha, det stämmer där. Ja, men det har vi gjort förut, så att det är ju...
Precis. Det är inget nytt under solen.
Inget konstigt, nej.
Nej, precis. Jag kör igång med helt enkelt och pratar om ett spel som är lite åt det vi pratade om förut med Slay the Spire och även det här Dead Cells då. Det kommer också som brädspel, men är ett sånt roguelike, vad det nu heter då. Men det är ett spel som heter Hades.
Mm-hmm.
Som är ett ganska gammalt spel nu, tror jag. Det har några år på nacken. Det har kommit ett Hades 2 som jag inte har spelat. Men Hades är ett spel där man spelar... Oj, nu står du still i mig igen vad han heter. Ja, man är Hades son i alla fall. Så det är liksom grekisk mytologi, och man ska ta sig ut ur helvetet, alltså Hades då, upp till ytan, för där finns ens mor som då är en gudinna och så vidare.
Mm.
Har du spelat det?
Jag tror att jag har en god vän till mig som är väldigt inne på det här. Mm. Det har precis kommit på mobilen, om jag förstått.
Det kan nog stämma, ja. Jag spelar ju på Steam då.
Ja.
Nej, men Hades i alla fall. Det är, man springer runt och slåss med sitt svärd och ska döda. Man slår ju ihjäl då döda själar, hur det nu funkar.
Okay.
Som försöker stoppa dig från att lämna Hades. Och man kommer till nya nivåer, så man kommer efter ett tag så kommer man till Elysium då. Där det finns de lite... som inte har dött av lika elaka saker och så vidare. Ja, och sådär. Men det som är ju då att du får ju stöd av de andra grekiska gudarna. Så du får krafter som gör olika saker. Och just att det är precis som de här andra liknande Dead Cells och Slay the Spire. Att hitta kombinationerna mellan olika saker. Att låsa upp nya saker, få nya vapen och så vidare. För det finns lite olika vapen och de har olika specialgrejer då med de olika gudarnas krafter. Och så är det massa kombinationer då. Och det är det som är kul att upptäcka rent liksom spelmässigt sådär. Men sen är det ju också en jättebra skriven story, och framförallt väldigt... Det är ju röstskådespel till allt liksom.
Ja, okej.
Och jättebra gjort, verkligen sådär. Och jättesnygg grafik också. Om man kollar på lite bilder på det, så tycker jag det är väldigt snyggt också. Så det finns så mycket att upptäcka, för att du får dialoger och så vidare sådär. Och det finns... Men om du har en viss... Du kan ha boons då, heter de då, från två olika gudar. Och har du en viss, och så kommer nästa, då kan de kommentera på att jag ser att du har pratat med bla 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 bla, liksom så här då, va?
Ja, okej. Mm.
Och sen finns det ju massa achievements att få då, och saker som du måste göra för att låsa upp nya saker och så vidare. Och de är också baserade på vissa kombinationer. Att om du har det här vapnet och dessutom är kompis med Poseidon, och då får man liksom grejer av det och så vidare. Så okay,
ja.
Och det är ju massa, det är så här, du grindar ju spelet om igen. Liksom, så
ja, jag förstår det. Mm.
Men jag tycker det är jättebra. Det är jätteroligt och välgjort. Verkligen så där. Och jag skulle verkligen vilja spela Hades 2, men ja. Det finns fortfarande saker jag inte är klar med i Hades 1. Så att jag kan hålla på med det ett tag till då. Så att jag måste rekommendera det om man gillar den typen av spel. Det är ju stresspåslag som fan när det börjar bli svårt liksom sådär. För att det är ju inte ett lugnt peka-klicka-spel, utan det är ju action så. Mm. Så att det måste man ju... Det är inte, på det sättet skiljer det sig. Det är mer likt Dead Cells än vad det är likt Slay the Spire. För det är ju ganska... Det finns ju inget stressmoment överhuvudtaget. Det kan man ju sitta och slentrian och spela. Och det kan du inte göra med Hades liksom. Nej, så att det är mer lik Dead Cells på det sättet. Men jättebra spel. Jag upptäckte det med en slump. Jag tror att det var någon... Jag fick någon sån här... Du gillar Dead Cells, du kanske det, men gillar Hades liksom.
Okay.
Och så började jag spela och så bara, det var jättebra.
Vilken marknadsföring.
Ja, men verkligen så. Så fortsätter jag bara spela det ett tag. Så att jag har spelat det väldigt många timmar.
Ja, men spännande. Nej, men jag har som sagt en kompis som har också försökt få mig att börja spela det här då, på telefonen då. Men jag är ingen så här, jag spelar inte gärna typ actionspel på telefonen, utan då skulle jag nog
Nej.
föredra att spela det som du gör.
Ja, men precis, jag sätter mig och dedikerat gör det så. Nu ska jag spela Hades liksom, så är det vid datorn liksom så där.
Jag tror till och med att nu är det tips i tipset här. Jag tror till och med att det var en del av Netflix har ju en sån här spelutbud.
Ja. Yes.
Och då om man är Netflix-kund så får man tillgång till vissa spel i Netflix-appen på sin telefon. Så genom den ska man installera vissa spel på telefonen och spela dem så länge
Precis.
Man har ett Netflix-abonnemang. Och jag tror att Hades var en del av det.
Jag tror det också, ja. Jag tror jag testade det lite igen, men det passar mig inte på telefonen.
Nej,
liksom.
Det var samma här. De hade till och med Civilization där. Civilization...
Ja, fyra va?
Fyra tror jag va.
Ja, jag såg också det. Nej, för ett annat problem är ju det här med att då ska man börja göra om alla achievements från början. Och då bara,
ja, just det.
Då fortsätter jag spela på Steam, tack.
Ja,
just det. Sådär. Det hade jag ju med Slay the Spire också när jag tyckte att ja, men det kan man ju spela på iPad. Och så bara, nej. Kommer inte börja om och låsa upp alla karaktärer liksom igen. Så. Okej, vad har du för inte ett speltips?
Ja, jag har en tv-serie då. Jag halkade in på. För jag köpte ett par nya AirPods och fick 3 månader gratis Apple TV. Och då tänkte jag,
ja, just det.
Ja, det finns någonting jag vill se här. Jo, jag tänkte på, det var någon sån här Blake Crouch-miniserie som jag trodde gick på Apple TV.
Dark Matter?
Nej, inte Dark Matter, utan...
Wayward Pines. Den är jättesvår att hitta någonstans,
nej,
kan jag säga.
Nej, den finns inte. Eller, finns inte. Men den finns ju bevisligen, men den finns inte på Apple TV.
Nej.
Men då snubblade
jag är inte helt, förlåt, jag är inte helt, eller helt säker på att den är helt avslutad. Jag tror den lades ner i andra säsongen som inte är hela bokserien.
Jag tror. Jag tror att den fick en avslutning, men det är inte samma som i boken.
Nej. Nej, men precis, de knöt ihop säcken för att de var tvungna liksom.
Precis.
Okej, förlåt, fortsätt.
Men Dark Matter finns, ja, precis, så den ska jag tackla. Men jag snubblade över en tv-serie som heter Silo.
Just det.
Den bygger på en boktrilogi då. Och den handlar ju om en silo som är så här nedgrävd i marken någonstans där det bor en skärva av mänskligheten efter att någonting har hänt liksom. Och de vet inte särskilt mycket om vad det är som har hänt eller ens var de kommer ifrån av olika anledningar. Utan livet i silon liksom fortgår. Det bor 10 000 människor i den här silon. Och då finns det så här ett regelverk som man måste följa som är lite så här. Det finns typ en bibel som heter The Pact.
Okay.
Där det står liksom hur man ska uppföra sig i silon och liksom hur allting funkar. Och så firar de högtider, så här Founders Day, och då firar man liksom att de founders som byggde silon. Liksom. Så vet de att det finns ett utomhus, men det är jättefarligt att gå ut.
Mm.
Men det finns en så här kardinalregel. Om någon säger jag vill gå ut, då måste man skicka ut den.
Okej, men då får de inte komma in igen, antar jag.
Ja, då tittar alla andra på, och så får de i uppdrag att rengöra kameran som sitter utanför. Och efter det så brukar de dö.
Ja.
Så det där är ett litet mysterium då.
Just den sekvensen tror jag har sett.
Ja, okay.
Eller så här, var det när första säsongen kom då för några år sedan som jag såg. Ja.
Okay. Och så börjar det då med att det finns en så här sheriff som är typ den exekverande armen av lagen i alla fall i Silon som helt plötsligt säger nej, men jag vill gå ut. Och då ska det väljas en ny sheriff. Så drar intrigerna igång liksom.
Okej.
Okay. Och så är det då intriger mellan de här olika styrande enheterna. Det finns en borgmästare, en domare och allt det där. Och så börjar den här intrigen. Och nu ska jag inte berätta mer om det i alla fall eller vad som händer. Men,
nej.
Men ja, det var väldigt fängslande det här. Och så starka mutantvibbar alltså.
Ja.
För det är ju så här efter katastrofen och man kan tänka sig den typen av en så här ark från Betantrådspel.
Ja, just det, en enklav.
Eller en enklav, exakt, precis.
Just det.
Och så har man de här obesvarade frågorna liksom, vad finns utanför silen liksom? Vad är det som händer? Varför vet de vad som hände? Och sådana här saker. Så är jättespännande faktiskt. Jag tyckte att den var jättebra. Och vi har suttit och sträckt tittat de 2 första säsongerna här nu. Det finns 2 säsonger och det ska göras 2 till då. Det utgör alla 3 böckerna då.
Okej. Okay.
Det är möjligt att det finns fler böcker, men det är liksom, de 3 böckerna kallas trilogin då.
Jag har ju hört talas om den. Jag har inte sett den. Men jag har hört lite om den. Och jag har tänkt så här. Ja, den skulle jag nog kunna vilja se. Jag har ju en plan här nu då. För att jag gillar ju Severance väldigt mycket. Den tror jag tipsade om i tidigare avsnitt.
Mm.
Och Severance säsong 2 är precis kommit nu då på Apple TV. Men jag har inte Apple TV vanligtvis. Och jag tänker så här. Att jag tyckte Severance var så bra. Att jag vill... Jag kan tänka mig betala för att se säsong 2.
Mm.
Alltså köpa Apple TV-abonnemang liksom i en månad, tänker jag. För då hinner man se den och så vidare. Så just nu väntar jag egentligen på att den säsongen ska gå klart.
Ja, jag förstår.
Så jag kan liksom klämma hela på en betalning, om man säger.
Ja.
Och då har jag tänkt se Silo också.
Ja. Och Dark Matter kanske, eller? Du har redan sett.
Den har jag redan sett.
Ja, okay.
Eller, för jag, den har jag av någon sorts skeppsformad entitet. Mm. Men inte, jag är inte klar med den. Jag har två avsnitt kvar. Men den är sevärd, för övrigt, Dark Matter. Det kan vara så en minitips här då, om man gillar så. Men den är, boken är bättre hittills.
Ja, jag har ju läst boken ju, så att...
Ja, precis. Och då har du gjort det, så får du ju inga överraskningar. Nej. Av serien. Så att den är inte lika impactfull, som man säger på svenska, när man har läst boken. Men i alla fall. Nej, så jag tänker se Silo, men jag väntar lite grann till Severance. Men det är jobbigt nu, för jag vill se Severance säsong 2. Men jag har ändå väntat ett tag, så jag kan lika gärna vänta en månad till tills den är färdig.
Inför alla avsnitt av Silo, utan de sista två, så har det varit reklam för Severance.
Ja.
Och precis samma snutt också.
Ja, okej.
Ja.
De gjorde en jättekul reklamgrej där de på i Grand Central Station i New York, så satte de en glasbur där de jobbade en dag. Och går förbi och så här, där, alltså skådespelarna från Severance var på jobbet liksom.
Ja, kul.
Supersmart, men så här, men det är också en serie som väldigt få hör talas om man inte blir tipsad om den.
Ja,
de gör ju väldigt lite reklam generellt så där. Jag såg någon som sa det så här, det är ett sånt under av dålig marknadsföring att för det finns så mycket bra saker och de lägger så mycket pengar på sina serier på Apple TV och filmer och vad det nu är, men ingen ser det för att ingen betalar för att ha det liksom. För folk gör så, de får en gratis månad eller en gratis tre månader vad det är som du fick nu då, och sen så ser de upp det och så har de inte kvar det sen liksom. Och det är konstigt, för det finns väldigt mycket kvalitetsmaterial där.
Nej, men det finns väldigt bra saker där, det håller jag med om.
Ja.
Men man får ju också begränsa sig någonstans.
Jo, nej men visst. Alltså vi har ju alldeles för många strömmandningskanaler redan sådär. Så jag tänkte att jag behöver inte ha en till hela tiden. Nej. Men jag vill så. Och jag kan tänka mig betala. För återigen, första säsongen av Severance såg jag ju utan att betala för den. Och nu kan jag tänka mig att göra det då för andra säsongen. Och då tänkte jag se Silo också. Så det är kul. Den har jag tänkt på.
Så att, nej, men den är bra. Jag tror du kommer med den.
Kul. Men då så. Det var det här avsnittet helt enkelt. Har du... som lyssnar, några tankar om vad du ska hitta på 25, eller bara vill fråga någonting eller ge tips om någonting vi kan prata om. Johan var lite inne på att vi ska ha kanske ett avsnitt om expansioner igen. Vi har haft ett, men det var 2021, så vi kan nog komma tillbaka till det ämnet. Men har du någonting du vill ta upp eller fråga om och sådär, så hör gärna av dig. Du kan skriva kommentarer bara när vi släpper dem på sociala medier, eller skriva till oss på vår hemsida, spelare.se, alltså där avsnittet läggs upp. Eller du kan mejla oss på brisse@spelare.se eller johan@spelare.se. Vi vill jättegärna ha era tankar och tips. Musiken är gjord av Robin Landahl och våra illustrationer är gjorda av Gary King som vanligt. Vi ses och hörs helt enkelt nästa gång. Hej då!
Hej då!